I det här mötet så kommer vi att titta på Uppenbarelseboken 13. De utav er som har studerat Uppenbarelseboken 13 eller läst Uppenbarelseboken 13 har kanske lagt märke till att det finns inte bara ett vilddjur i Uppenbarelseboken 13, utan det finns faktiskt två stycken. Om man läser i kapitel 13 så står det i vers 1 att jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. Nu, vi har identifierat det här första vilddjuret och vi såg att det var samma makt som det här lilla hornet i Daniel kapitel 7. Och vi såg att det tyvärr inte kunde passa in på något annat rike än den romerska kyrkostaten. Nu, Gud är inte emot alla personer som råkar tillhöra det här systemet. Men vi ser att systemet hade förvrängt Guds sanningar. De hade börjat köpa och sälja förlåtelse för pengar. De hade förändrat på Guds sanningar i ordet. Och också speciellt på Guds lag. Och vi såg att det här avfallet i Uppenbarelseboken 13 och vers 5 så står det att vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord och det fick makt att göra så i 42 månader. Så de hade fått rätt att häda Gud eller att tala stora ord under 42 månader. I vers 7 så står det att vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Nu, om du önskar en bibel så finns det biblar här som våra värdar kan låna ut. Om du vill räcka upp din hand så får du gärna en. Men om du föredrar att hänga med själv. Men jag kommer ha en hel del av det i alla fall på skärmen. Vi såg att det här avfallet höll på i 42 månader. Och de här 42 månaderna är samma sak som 1260 dagar. Och de här i Bibelns profetior så representerar en dag ett år. Alltså hade vi det påvliga avfallet som höll på i 1260 år. Och det började 538, sträckte sig fram till 1798. Och där, under den tiden så förtryckte de, förföljde Guds folk och regerade Europa med järnhand. Religions- och yttrandefrihet var det inte tal om under den här tiden. Det var ingen som tänkte i de banorna ens att människorna hade rätt att tillbe i enlighet med sin egen övertygelse. Utan man skulle tillbe så som staten sa åt den att man skulle tillbe. Så som kyrkan sa åt den att man skulle tillbe. Det var de som bestämde på vilket sätt man skulle tro och tänka. Vi tittade i förra mötet på hur de förbjöd Bibeln. Förbjöd människor från att läsa Bibeln. Förbjöd människor från att ens äga en Bibel. Och det här ledde till att de kunde ha så stor framgång i sitt bedrägeri. Men det skulle komma till ett slut. 1798 så besegrade de franska styrkorna, eller de franska styrkorna marscherade in i Italien och i Rom och tog påven Pius den sjätte till Frankrike och han dog senare. Och det här kände folk att nu har påvedömet gått under. Det finns inget hopp längre för dem att finnas till. Men när vi läste profetiorna som vi kommer titta på här, då står det i vers 3 i Uppenbarelseboken 13 att ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. Ett av huvudena såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men det hade läkts. Så de skulle få ett dödligt sår, men det här dödliga såret skulle sedan läka. Vi läser i vers 10 om det här dödliga såret. Det står, om någon går i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Det var så att påvedömet hade själv fört människor i fångenskap. Påvedömet hade själv dödats med svärd. Och nu så skulle de få själva dödas med svärd i det här dödliga såret som hade läkts, eller som de fick. Och påven, han fördes in i fångenskap. Det här är alltså 1798 som det beskrivs i vers 10. Och då träder ett annat vilddjur in på världsarenan. Lägg märke till tajmingen här, vers 11. Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det. Och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Så ser ni här, i samband med att det dödliga såret blir läkt så kommer den här andra vilddjuret att träda in på världsarenan. De uppstår omkring den tiden när de får sitt dödliga sår, vilket är omkring 1798. Nu, vad är det här för en nation som det talas om? Ja, vi ska göra precis som vi gjorde de andra kvällarna. Vi ska leta efter kännetecken och sedan så ska vi se vad det passar in på om vi tittar på världshistorien. För det första så kan vi läsa att det är ett rike eller en nation, eller hur? Hur vet vi det? Jo, vi vet att de här olika andra djuren, de representerar riken, nationer. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, står det. Så, ett rike eller en nation handlar det här om. Det handlar inte om en människa, det handlar inte om någon teknologisk dator någonstans, utan det här handlar om en nation. Vad finner vi mer om det här? Jo, den träder fram omkring 1798, vilket vi såg. Vi såg det här avfallstiden. Och i samband med att den får sitt dödliga sår så kommer det här andra makten upp. Nummer tre. Det där kristna karaktärsdrag. Och hur ser vi det då? Ja, vad läste vi om det här hornen? Det hade två horn som ett lamm. I Bibelns profetior, vad representerar lammet? I Johannes evangeliet 1:29 så står det, nästa dag såg han Jesus komma och han sa det, se Guds lamm som tar bort världens synd. Så Jesus är lammet. Om man läser i Uppenbarelseboken 5 så står det om lammet som har blivit slaktat. Det handlar inte om något annat än Jesus Kristus. Så den här nationen har horn som ett lamm. Det ser alltså kristet ut. Men det kommer att tala som en drake. Nu, vem är draken? Det är Satan. Uppenbarelseboken 12 och 9 gör det väldigt tydligt. Så här har vi Kristus och draken som är på något sätt ihop i en nation. Det verkar konstigt, underligt. Men det här är vad vi ser i den här nationen. Det har kristna karaktärsdrag. Nummer 4. Det uppstår i ett relativt obefolkat område, alltså inte i Europa. Men hur vet vi det då? Ja, om vi tittar på det första vilddjuret, var kom det upp ifrån? Det uppstod från havet, eller hur? Och vad representerar det här vattnet som vilddjuret kommer upp ifrån? Uppenbarelseboken 17:15 gör det klart och tydligt. Han sa det till mig, vattnen som du såg, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Okej, okay, så vad handlar det här om? Det handlar om ett väldigt befolkat område. Och var var det som påvedömet uppstod? Ja, det var i Europa, eller hur? Bland alla dessa andra nationer som vi såg med olika språk, olika folkslag, olika nationaliteter. Och Det här andra vilddjuret uppstår inte där, utan det uppstår ifrån jorden. Det måste motsvara motsatsen i så fall till vattnet, eller hur? Alltså ett relativt obefolkat område. Åtminstone inte i Europa. Så vi måste leta någon annanstans efter den här nationen. Vi kan också lägga märke till att den här nationen har inga kronor på sina horn. Om man jämför med det första vilddjuret här så står det att det hade 7 huvuden och 10 kronor på sina horn. Det hade 10 horn. I kapitel 12 så står det om den här draken. Den hade också kronor på sina horn. Nu, vem är det som bär kronor? Det är kungar, eller hur? Kungar och drottningar. De här olika nationerna som uppstod i Romarriket, det var kunganationer. Kungariken, om du vill använda det uttrycket. Kungariken. Men det här, den här nationen som uppstår, bär inga kronor. Alltså kan vi få en hint om i alla fall att det här handlar inte om en monarki, utan något annat statsskick. Nummer 6, det får världsvitt inflytande. När vi läste att det skulle, det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Så om det ska kunna få samma makt som det första vilddjuret hade, så måste den ha på ett sätt ett världsvitt inflytande, i alla fall i hela den betydelsefulla världen. Den betydelsefulla delen utav världen. Så det är inte någon liten nation som Nordkorea eller något annat som inte har direkt någon större påverkan på världspolitiken. Jag tror inte att någon annan nation passar in på den här beskrivningen än den nationen som vi kommer att studera om idag. Och det är Förenta staterna i USA. Inte Förenta staterna i USA. Amerikas Förenta stater. Om vi tittar på det. Ett rike. Är det en nation? Ja, det är det. När uppstår det? Ja, det kommer upp där omkring, vid ändens tid, omkring 1798, efter att påvedömet har fått sitt dödliga sår. Och det var precis då, i samband med det, som USA hade förklarat sig självständiga och började att bygga sin nya nation, som skulle bli en världsvid nation. Det är kristna karaktärsdrag, absolut. Så vad står det på alla Amerikas pengar? Det står "In God we trust". Hela, om du följer politiken i USA, så ser du klart och tydligt att varenda president välsignar folket och välsignar nationen. De ber, de behöver vara kristna, för det är en kristen nation. Om man ska ha något inflytande med amerikanare, så måste man på något sätt vara kristen idag. Det blir väl lite mindre så, men åtminstone när det grundades, så grundades det verkligen på kristna karaktärsdrag. Och det uppstår inte i Europa, utan i den väldigt obefolkade nya världen på andra sidan Atlanten. Och de har förstås ingen kung, de etablerade en stat utan en kung. Och en kyrka utan en påve. Det var ju stor förföljelse under medeltiden för de som önskade att tillbe i överensstämmelse med sitt eget samvete. Och dessa personer fick fly ifrån Europa. Och de som grundade USA, pilgrimsfäderna på 1600-talet, de drevs utav en längtan efter att få samvetsfrihet. Det står här: önskan om samvetsfrihet gav nybyggarna mod att trotsa farorna på den långa sjöresan och att hålla ut under alla de motgångar och faror som mötte dem i ett obebott land. Men med Guds välsignelse skulle de grundlägga en mäktig nation på Amerikas kuster. En av de som var väldigt inflytelserik i den här nationens utveckling var en man som hette Roger Williams. Och Roger Williams levde på 1600-talet. Och hans filosofi var att människan ska kunna ha samvetsfrihet och religionsfrihet. Det här var nya tankar. Folk hade inte riktigt tänkt på det. För i Europa så fanns det inget sådant. Till och med protestanterna, efter att reformationen hade genomförts, så hade de protestantiska kyrkorna, de hade lärt sig från påvekyrkan hur man gjorde med de som inte trodde likadant. Och de började förfölja katolikerna. De började förfölja också andra grupper som motsatte sig den protestantiska reformationen. Eller rättare sagt, som motsatte sig deras läror som de hade. Och på ett sätt så stagnerade reformationen i det här. För man grundade en församling som bara pratade om sin egen lära, och så förföljde man dem som inte trodde som dem. Och det var förödande. Roger Williams, han skriver så här: allmänheten eller myndigheterna kan föreskriva människor deras förpliktelser mot varandra. Men när de försöker att sätta upp regler för människors plikter mot Gud, går de längre än de har tillåtelse till. Då kan ingen känna sig trygg. Det är uppenbart att om myndigheterna får rätt och makt att göra så, kan de kräva att man ska tro en uppfattning eller lära idag och en annan imorgon. Så har engelska konungar och drottningar gjort i England och flera påvar och kyrkomöten inom den katolska kyrkan. Tron kommer då bara att skapa förvirring. Han var ganska klok. Om staten ska bestämma vad vi ska tro och hur vi ska tillbe, ja, då kommer det handla om bara politik. Den som får flest röster, det är dens åsikter som gäller. Och då blir det inte samvetsfrihet och religionsfrihet. Han säger också att tvinga människor att förena sig med dem som hade en annan trosbekännelse ansåg han vara ett uppenbart brott mot deras naturliga rättigheter. Att tvinga icke-kristna och ovilliga människor att närvara vid offentliga gudstjänster var detsamma som att kräva hyckleri. Och man tvingade folk att gå i kyrkan, det var ju kyrkoplikt under den tiden. Och om man inte gick i kyrkan så kunde man få böter till och med. Så på det här sättet så hade kyrkan försökt tvinga folk att bli kristna. Och vad hände? Ja, det var helt enkelt, man krävde hyckleri egentligen. Eftersom personerna själva kanske inte var övertygade om vad som var sant. Så det här var revolutionerande. Och han grundade en liten stat som var på Rhode Island. Och det här utvecklades sedan mer och mer. Hans koloni blev mycket populär. Och när USA slog sig fria ifrån England, så skrev de i sin självständighetsförklaring just de här principerna som Roger Williams hade lyft fram på 1600-talet. Självständighetsförklaringen 1776, så skriver de så här: vi håller dessa sanningar vara självklara, att alla människor är skapade lika, att de är förlänade av sin skapare med vissa oförytterliga rättigheter, att ibland dessa är liv, frihet och sökande efter lycka. För oss är det här en självklarhet. Men det var USA som banade vägen för det här. Det var deras revolutionerande idéer som började sedan att spridas till Europa. Och som gjorde att vi hade demokrati och andra sådana saker som vi tycker att är självklara idag. Men USA banade väg för det här. 1776 i rättighetsförklaringen så säger de så här: kongressen ska ej stifta lag avseende inrättandet av religion eller förbjuda den fria utövningen därav eller inskränka yttrandefriheten eller pressfriheten. Det här är USA:s grundlag, en del av USA:s grundlag. Och det har blivit en grundlag i många europeiska nationer, för de såg framgången i USA när de hade dessa värderingar. Och folk flockades till USA. När de märkte att det fanns religionsfrihet så kom de i massor. Utvandrarna från Sverige till exempel är ett sånt exempel. I emigrationen från Sverige till Nordamerika från mitten av 1800-talet till tidigt 1920-tal lämnade ungefär 1,5 miljoner svenskar Sverige och flyttade främst till USA. Den svenska statskyrkans dominans var illa omtyckt. Berättelser från tidigare svenska emigranter beskrev livet i Mellanvästern positivt och hyllade religiös tolerans, politisk frihet och alla tillfällen som gavs för att förbättra sin levnadsstandard. Det här gjorde att folk i massor flyttade till Amerika. Och de grundade, de här frihetssökarna grundade den här nationen. Det är intressant, i Uppenbarelseboken 12 så beskrivs det om, så talas det om en kvinna. Och den här kvinnan enligt Bibelns profetior så representerar en kvinna en församling. Vi ska titta på det lite mer imorgon. Men vi har en kvinna som då motsvarar en församling. Och det står att jorden, eller den här kvinnan blir förföljd av draken. Och det står att jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Draken försöker att erövra och besegra kvinnan. Men jorden hjälpte kvinnan. Nu var representerade jorden. Det var därifrån som den här andra nationen steg upp, eller hur? Vet ni, det var hit de flydde. Alla dessa som sökte religionsfrihet och samvetsfrihet. De flydde hit och de fick ett skydd i den här nationen från förföljelsen. Jorden hjälpte kvinnan. Det var en nation som verkligen grundade sig på kristna principer. Men det skulle komma en tid när de skulle börja tala som en drake. I Uppenbarelseboken 13 så läser vi om det här vilddjuret. Att det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det här handlar om påvedömet. Den här nationen skulle få människor att tillbe det första vilddjuret. Det vilddjur som hade tagit bort samvetsfriheten, tagit bort yttrandefriheten och religionsfriheten. Den kommer den här nationen att vända folk tillbaka emot igen. Och de kommer att förlora, eller den här religionsfriheten kommer att gå förlorad. Hur ska det här gå till? Jag menar, det finns ju en massa ateister och andra personer som inte tror på någonting. Hur kan man få dem att tillbe någonting? I vers 13 så står det att det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men levde igen. Genom övernaturliga tecken och under så etablerar de sin makt och kan på det här sättet få hela jorden att följa det första vilddjuret. Ja, inte förstås exakt hela, men vi kommer in på det. Det finns en grupp som är trogna ändå. Vers 15 så står det så här: det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. Det är USA som är den nationen som kommer att påtvinga världen vilddjurets märke. Det är den här nationen som har stått upp för religionsfrihet, som har banat vägen för det fria samhället som vi lever i idag, som kommer att påtvinga världen det här, den romerska kyrkans lag. Det kommer först ske genom ekonomiska sanktioner mot de som inte vill följa det här. Och därefter så kommer det till slut att också bli ett dödsstraff emot det. En mycket sorglig situation. Och Gud, han varnar den här världen för det här som ska komma. Uppenbarelseboken 14 som jag läst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Det kommer vara en stor konflikt här. Men om vi tittar i slutet av kapitel 14, eller i den tredje ängelns budskap, i vers 12 rättare sagt, så ställs en annan grupp i kontrast till dessa. Och det är de som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så om vi håller fast vid Guds bud och vi har tron på Jesus, så har vi ingenting att frukta för i den här krisen. Fast vi kommer kanske att hotas till livet. Men det är en svår kris som ligger framför oss. Hur ska vi göra? Vad är det bäst, att gå med på de här påtryckningarna? Men då riskerar vi att förlora våra egna liv, våra eviga liv. Eller ska vi riskera våra temporära liv och förtrösta på att Jesus kommer ge oss evigt liv? Det här är den konflikten som vi befinner oss i. Gud sänder ut ett budskap i Uppenbarelseboken 7 om de som tar emot sigillet. Det står där att jag såg en annan ängel komma upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Gud vill placera det här sigillet, eller hans lag, i människors panna. Men om vi tittar på lagen, så finns det faktiskt ett speciellt bud som just reflekterar skaparens sigill. Vi kan titta på det här först. Vad det här sigillet specifikt handlar om. Man tittar i Hesekiel 9, så finner man där en beskrivning utav det som nämns i Uppenbarelseboken 9. Eller förlåt, 7. Men i Hesekiel 9. Där står det så här: jag hörde honom ropa med hög röst: kom hit, ni som ska straffa staden, var och en med sitt förstörelsevapen i handen. Då kom sex män från övre porten, den som vetter mot norr, och var och en hade sin stridshammare i handen. Bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid höften. De kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben som den vilade på och flyttat till tempelhusets tröskel. Den ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och hade skrivdonet vid höften. Herren sa till honom: gå in genom Jerusalems stad och sätt ett kors i pannan på de som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som görs där inne. Eller ett märke i pannan är det vad det handlar om. Till dem Andra hörde jag honom säga, följ honom in i staden och slå folket, visa ingen skonsamhet, ha inget förbarmande. Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men rör ingen som har märket på sig. Börja vid min helgedom. Och så började de. Det här är den krisen vi ser. Att det är som om det är någonting allvarligt som kommer att drabba. Och Gud säger till änglarna som har kontroll över det här, håll tillbaka krafterna tills alla har fått det här sigillet. Alla har fått det här märket i pannan, Guds märke i pannan. Om vi tittar i Hesekiel så finns det speciellt ett av buden som nämns som Guds tecken eller Guds märke. Hesekiel 20, vers 20 säger, håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Andra Mosebok 31, 16 och 17 säger att Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Ett tecken på 2 olika saker. Dels är det ett tecken på att Gud är vår skapare. Tanken med sabbaten är att man en dag i veckan, den dagen som Gud har helgat, då slutar man att arbeta med sitt förvärvsarbete och man kommer att tänka på, varför gör jag det här? Och då kan man komma ihåg vad som står, att det här är för att Gud gjorde detsamma när han skapade världen, eller hur? Han arbetade 6 dagar och sen så vilade han i 7:e dagen. Vi påminns om att just det, Gud är vår skapare. Det är därför jag vilar på den här dagen. Det står att för att vi ska inse att Herren, att jag är Herren, er Gud. Sabbaten skulle vara ett tecken, ett minnesmärke över att just det, vi ska tillbe Gud därför att han är vår skapare. Varför ska vi tillbe Gud? Varför ska vi inte tillbe någon annan? Varför ska vi inte tillbe påven eller någon annan människa eller någon, den här blomman här framme? Vad är det som utskiljer Gud, som ger honom rätt att förvänta tillbedjan? Det är helt enkelt för att han är vår skapare. Det är därför. I Uppenbarelseboken 4:11 säger att du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty, du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Så orsaken till att Gud är värdig att ta emot pris, ära och makt är för att han har skapat allting. Så om han har skapat allting, hur kan vi påminna oss själva om det där? Jo, det gör vi genom att fira sabbaten. Och varje lördag så lägger vi åt sidan våra arbetsuppgifter och vi tänker på att Gud är vår skapare. Vi tillber honom. Vi kommer inför och tillsammans med andra troende och vi tillber Jesus på den här dagen för att han är vår skapare. Så sabbaten ligger på ett sätt till grunden för sann tillbedjan. För att den påminner oss om varför vi tillber Gud. Och i antiken så hade man någonting som kallades för sigill. Och här så ser ni en bild på ett sigill som sitter på de svenska enkronorna. Hur många av er följer noggrant kungaparet i Sverige? Okej, okay, erkänn nu. Kungen i Sverige heter Karl den 16 Gustav. Och på mynten så står det är som ett sigill som han har här. Där finns det 3 stycken saker som ingår. Det är hans namn, Karl den 16 Gustav. Det är hans titel, konung, och hans territorium, Sverige. Så Sveriges konung Karl den 16 Gustav, Sveriges konung. Det här fann man i antiken att varenda sigill innehåller just de här tre komponenterna. Ett sigill, det var ett sätt att signera innan man hade all den här elektroniska signaturen och allt vad vi nu har idag. Och ta fingeravtryck eller vad det nu är, så hade de ett sånt tryck. De hade en kunglig stämpel. Och den här kungliga stämpeln, om det var ett dokument som var autentiskt, då droppade man vax på det här pappret. Och sen så tog kungen sin stämpel och han stämplade det. Och då var det här ett offentligt dokument, ett giltigt dokument. Om vi tittar på de 10 budorden, vad är det som gör att de 10 budorden är ett legitimt dokument som kommer ifrån vår skapare? Finns det något sånt sigill i den där dekalogen, i de 10 buden? Det finns ett bud som faktiskt fångar alla de här tre aspekterna utav ett sigill. Och det är sabbatsbudet. Det endaste budet som nämner att Gud är vår skapare, han gjorde himlen, att hans namn nämns här, Herren, och hans territorium, himlen, jorden och havet och allt som är i dem. Och på den sjunde dagen så vilade han. Så på det här sättet så var sabbaten faktiskt det tecken som specifikt utmärker de som tillbad skaparen. Och Gud vill uppmärksamma det här igen. När påvedömet ändrade på Guds lag så tog han bort det här sigillet ifrån lagen och han satte dit sitt eget sigill. Sitt eget auktoritetstecken. Jesus ändrade inte på sabbaten. Han skapade sabbaten själv. Han befallde sabbaten från Sinai. Han helighöll sabbaten under sitt jordeliv. Han vilade på sabbaten i graven. Han fortsatte sabbaten i den tidiga kyrkan. Han bevarade sabbaten genom avfallets tid. Och han återställde sabbaten i vår tid. Men påvedömet ville förändra på det här. De tog bort det här sigillet, den här markeringen som visar att det är Gud som är vår skapare. Och när de gjorde det så ersatte de det med en annan dag som bär deras egen auktoritet. Vi tittade på det här förut, kyrkomötet i Laodicea sa att kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, säger påvedömet här. Utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, söndag. Och om de kan ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Ganska allvarliga ord här. Men ni ser hur de sätter sig upp emot det här sigillet. De ville ta bort Guds sigill ifrån lagen och ersätta det med sitt eget auktoritetstecken. De vet mycket väl vad Bibeln säger om den här frågan. Här är från deras katekes, en av deras katecheser. Fråga, vilken dag är sabbatsdagen? Svar, lördag är sabbatsdagen. De vet om det. Fråga, varför firar vi söndag istället för lördag? Svar, vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Här är Henry Tuberville, Abrogant of the Christian Doctrine, sida 58, från 1649. Fråga, hur bevisar du att katolska kyrkan har makt att påbjuda festdagar och högtider? Hur kan katolska kyrkan hävda att de har makt att införa högtider? Svar, genom att förändra sabbaten till söndag, vilket protestanterna godkänner, eftersom de genom att helighålla söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och att förklara det som synd att bryta dem. Vilken auktoritet har kristna idag om att säga att det är en synd att arbeta på en söndag? Det finns ingen auktoritet i det. Ingen kan visa att det är en synd att arbeta på en söndag förutom om man tittar på att romerska kyrkan har rätten att bestämma att det är synd att arbeta på en söndag. Hänger ni med? Endast så kan de bevisa det. Och de säger det är vårt tecken, det är vårt märke. Det här bevisar att vi har den här makten. För ni protestanter, ni går med på det. Ni säger att det är synd att arbeta på söndag, så därför ska man inte göra det. Och vad har ni för grund till det? Jo, därmed så erkänner ni att vi har makten, katolska kyrkan har makten att förändra på Guds lag, och de har rätt att bestämma sina egna lagar. Kyrkan står över Bibeln, säger romerska kyrkan. Kyrkan står över Bibeln, och denna överföring av sabbatsfirande är bevis på den saken. De säger vi kan, vi har rätt att stå över Bibeln, för titta bara på hur vi har gjort med söndagen. Det finns inget stöd i Bibeln någonstans om att vi ska fira söndag helig, att Gud har ändrat på dagen. Men den katolska kyrkan har ändrat den, och det här är beviset på att vi har makt att stå över Bibeln. Herre H.F. Thomas, kansler för Gibbons, han skriver i ett brev så här från 1895. Självklart hävdar katolska kyrkan att förändringen, alltså förändringen mellan lördag och söndag, var hennes verk. Och lägg märke till vad de säger. Den är ett märke som visar hennes kyrkliga makt. Den här överföringen, säger vilddjuret, det är vårt märke. Undrar du, vad är vilddjurets märke? Låt oss fråga vilddjuret. Vad säger vilddjuret själv? Vad säger den romerska kyrkan? De säger, det här är vårt märke. Det här är vårt tecken. Det här är vårt bevis på att vi står över Bibeln. Och om Guds sigill är hans vilodag, som han vill placera i människors sinnen, vad är då vilddjurets märke? En vilddjurets vilodag. Och deras auktoritetstecken. Nu, innan du tror att det här betyder att varenda människa som går i kyrkan på söndag har vilddjurets märke, så låt mig förtydliga det här. Jag tror inte att människor som är uppriktigt gör det som de tror är bäst har vilddjurets märke. Jag tror inte idag att människor har det här, för det är först i Uppenbarelseboken 13 när det påtvingas som det blir en kris. Det är då som den person som är upplyst om sanningen men som inte följer den, det är den som faktiskt accepterar vilddjurets auktoritet istället för Jesus auktoritet. Den som vet om vad Bibeln säger om sabbaten, den som vet om att det är klart och tydligt att det här är den dagen som vi ska helga, det är den som vi ska undvika att arbeta på, det är den som vi ska fira till Jesus ära, men som säger nej, jag vill hellre följa det som den romerska kyrkan har sagt. Och därför så följer jag det här. Då, som jag tittat på förut, tillber man i själva verket vilddjuret hellre än påvedom. Det handlar om auktoritetsfråga. Det handlar inte bara om en dag. Hänger ni med? Det finns en mycket djupare fråga. Det är frågan om vem är det som har makten att göra någonting heligt? Vem är det som har rätt att instifta högtider och lagar? Är det Gud eller är det påven? En katolsk präst skrev den 21 maj 1995 i en av deras tidningar. Den kanske mest vågade saken, den mest revolutionerande förändring som kyrkan någonsin gjort, hände under det första århundradet. Den heliga dagen, sabbaten, ändrades från lördag till söndag. Herrens dag blev vald inte grundat på någon anvisning noterad i skriften utan på kyrkans uppfattning av sin egen makt. Och lägg märke till vad den här personen säger. Människor som tycker, det här är katolska kyrkan som säger, människor som tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten borde logiskt sett bli adventister och helighålla lördagen. Men det var inte jag som sa det, men det var den katolska prästen som tyckte. Han tyckte att om du ska ha det här att jag tror på bara Bibeln och jag följer endast Bibeln, ja då borde du bli adventist, för det är egentligen det enda logiska. Eftersom det finns inte den grunden för söndagsfirande i skriften. Uppenbarelseboken 13 talar om det här, hur det ska tvinga alla små, stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på höger handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. För att det här ska kunna uppfyllas så måste vi se att påvedömet och USA börjar samarbeta mer, eller hur? Jag tror att vi ser det idag. Men om vi jämför med för 150 år sedan så var de här totalt motpoler till varandra. Det fanns ingen amerikansk president som ens skulle tänka tanken på att besöka påven eller att ta emot påven. Han var inte välkommen i USA. Det var ett protestantiskt land med protestantiska principer. Påven var orsaken till att så många av de här hade förföljts. Så det var en helt annan stämning. Men de senaste decennierna så har vi sett mer och mer samarbete mellan de här två världsmakterna. En helig allians. Här är från Times Magazine 1992. Hur Reagan och påven konspirerade för att assistera Polens solidaritetsrörelse och påskynda kommunismens fall. USA och påvedömet samarbetade här för att bringa kommunismens fall. Mycket intressant att se hur två stycken fiender har börjat samarbeta. Det kan man ju se som något positivt. Men om vi förstår Bibelns profetior så vet vi var det håller på att leda till också. 2005 så dog den här påven Johannes Paulus den andre. Och på hans begravning så var det tre stycken amerikanska presidenter som kom och besökte honom där. Och visade den här vördnaden. Nu, det var Bush, två stycken Bush och sen var det Clinton som ni ser här på bilden. Som vördade den här stora ledaren. Men vi har sett, efter honom så kom Benedictus. Och därefter så har vi Franciscus, påven Franciscus, som har tagit världen verkligen med storm. Han har fått påvedömet att se så mycket mer attraktivt ut till världen. Han blev Man of the Year, eller Person of the Year, i Time Magazine för några år sedan här. Och jag tror att det här är en del i uppfyllelsen av den här profetian. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Det här dödliga såret skulle läkas och det håller på att läkas. Det har snart helt läkts. Och hela världen börjar verkligen att följa efter det här vilddjuret. Vilken man, vilken kille den här personen är. Han gör bra saker, absolut. Men vet ni, läran och systemet är precis samma sak som det har varit förut. Han har inte ändrat på romerska kyrkans förståelse för lärosatser. USA och påvedömet har blivit mer och mer, kommit närmare och närmare varandra. Det här är 2014. Barack Obama och påven Franciscus har träffats för första gången under högtidliga former i Vatikanstaten. Jag är en stor beundrare, sa Barack Obama. President Obama är den nionde presidenten som har gjort ett officiellt besök hos Vatikanen. Här ser ni den nionde presidenten som har gjort det. Det här är ett ganska nytt fenomen att amerikanska presidenter gör på det här sättet. Det här är från förra året, 2015. Vad hände då? Jo, det var ett historiskt möte. Påven Franciscus gjorde sitt första besök i USA. Och det står att påven Franciscus, här är från SVT Nyheter, höll idag ett historiskt tal i den amerikanska kongressen. Det var första gången som den katolska kyrkans överhuvud talade inför kongressens båda kamrar. Första gången. Nu är det inte bara att de är lite vänliga mot varandra, men påven talar till ledarna i USA. Och han berättar för dem, han vädjar till dem om vad de ska göra och så vidare. Vi ser att det har skett en otrolig förändring de senaste åren. En otrolig förändring. Och det här är ett av tidens tecken, för vi ser i Uppenbarelseboken vart det är på väg. Det kommer att leda till det som vi läste om här. Att USA kommer att tvinga människor att tillbe det första vilddjuret. och att påtvinga dem det här märket. Vad betyder det i praktiken? Ja, det betyder söndagslagar. Det betyder söndagslagar. Det betyder att det kommer instiftas lagar om att tillbe på påvens dag istället för Kristus dag. Det är det här som det handlar om. Det kommer påtvingas i hela världen. Så att man inte kan köpa eller sälja om man inte följer det här. Precis som man hade förut med kyrkoplikten. Att man skulle komma och sitta i kyrkan, annars fick man böter, eller hur? Och det kunde man göra då, det kan man göra igen. Och det kommer tillbaka in. Det kommer in i USA, det kommer komma in i världen. Det är det som det handlar om. Ekonomisk bojkott. Man kan inte köpa och sälja till slut om man inte tar emot det här. Och sen till slut så kommer det att vara dödsstraff på det. Enligt profetiorna. Ja, hur ska du lyckas? Det är intressant här från 2011. Så skriver Reuters om hur Vatikanen efterlyste upprättandet av en global offentlig myndighet och en central världsbank som ska styra över finansiella institutioner som har blivit inaktuella och ofta ineffektiva i hanteringen av kriser. Dokumentet efterlyste inrättandet av en överstatlig myndighet med världsvid räckvidd och universell domsrätt att styra de ekonomiska riktlinjerna och besluten. Med andra ord, påvedömet säger att det borde finnas någon makt som håller koll på all ekonomi i hela världen. Så att du kan styra så att det blir på rätt sätt. Profetiorna säger att det kommer att ske. Det kommer att tvinga världen så att inte kunna köpa eller sälja om man inte går med på de här lagarna. Det dödliga såret kommer att läka. Mussolini var en av dem som skrev på den här överenskommelsen. Här är från San Francisco Chronicles. Den 12 februari 1929. Mussolini och Gaspari skriver på en historisk romersk överenskommelse. Läker såret som uppstod för många år sedan. Påvedömets sår kommer att läka. Enligt romerska kyrkan själv så kan de inte förändras. Enligt den romerska kyrkan själv så har den romerska kyrkan aldrig felat och kommer aldrig att fela. Vi kan tycka att påvedömet har förändrats. Idag är det totalt annorlunda än det var. Visst, de har tagit en annan mjukare inställning, det stämmer. Men har lärorna ändrats? Har uppfattningen om avlat avskaffats? Nej, det har det inte. Om du tittar på alla deras läror, skärselden, är det borta? Nej, det är det inte. Är söndagens helighet borta? Nej, verkligen inte. Är de här lärorna som vi tittade på, är de någonting som har ändrats? Nej, det är det inte. Det är inte. Vi behöver söka enhet. Kristen enhet tror jag på. Men idag så ser vi en enhet som sker på bekostnad av Bibelns sanningar. Man vill enas. Och det är en bra sak att vilja enas. Jag tror på sann ekumenik. Jag tror på när människor kan samlas i en genuin övertygelse om att, eller en genuin önskan om att enas i sin förståelse för Guds ord. Och be att Guds ande ska leda oss. Att studera ordet tillsammans. Jag har varit mycket glad att här i Jakobstad så har jag fått vara med på en del träffar tillsammans med olika representanter från församlingar här i kring. Och vi har faktiskt tagit tid att studera Bibeln tillsammans. Det tror jag på. Jag tror att vi behöver göra det, för det är endast så som vi kan komma fram till vad som är viktigt för vår tid. Men den enheten som vill på något sätt tysta ner åsiktsskillnader, oavsett hur viktiga de är i Bibeln, den är farlig. För den kan leda till att vi föraktar Bibeln. Hänger ni med? Vi kan inte bara säga att ja, men det spelar ingen roll vad vi tror, bara vi älskar Jesus. Det funkar inte, för att älska Jesus handlar om att älska också det som han står för, eller hur? Den han är. Vilken Jesus handlar det om? Är det samma Jesus som mormonerna talar om? Är det samma Jesus som andra grupper talar om? Hur är Jesus? Vem är det vi älskar? Det är otroligt viktigt att vi har en korrekt en så bra förståelse som möjligt, i alla fall i de viktiga sanningarna som finns i Bibeln. Och därför är det otroligt viktigt att vi inte bara förkastar Bibeln och säger att det spelar ingen roll. Låt oss inte prata om det där. Men idag så ser vi den typen av ekumenik som blomstrar. Huffington Post skriver 2014: påven Franciscus har blivit den första påven att besöka en pingstkyrka i sina ansträngningar att nå ut till evangeliska kristna, som utgör katolicismens största konkurrent om kristna själar runt om i världen. Han börjar nå ut till människor i olika församlingar och säger att kom tillbaka, låt oss enas. Och det är bra att han vädjar om enhet. Men det blir tyvärr en enhet som sker på bekostnad av sanningen. Det är en enhet där man säger att det spelar ingen roll vad vi tror, så länge vi är eniga. Och den enheten blir precis den enheten som Konstantin ville skapa när han ville ena hedningarna och kristna, eller hur? Det är precis samma sak. Han sa, det spelar ingen roll, du kan tro samma sak som du gör, bara du kallar dig kristen. Men Jesus söker sann omvändelse. Ulf Ekman var en av dem som en stor ledare i Sverige, i Livets Ord, som anslöt sig till katolska kyrkan 2014. Livets Ords grundare Ulf och Birgitta Ekman har beslutat sig för att bli katoliker och upptas i katolska kyrkan. Idag berättar de om både den långa och svåra processen och hur synen på katolikerna och katolska lärare har förändrats och om deras starka attraktion till katolska kyrkan. Som protestant har jag varit influerad av och anammat en gängslig antikatolsk retorik i vårt tidigare skede. Både skrev och uttalade jag mig negativt och sårande om den katolska kyrkan. Detta är något som jag idag verkligen beklagar och ångrar. Nu, vi talar inte om att vi ska tala elakt och illa mot katolska kyrkan. Som kristna så ska vi älska alla, eller hur? Älska våra fiender, be för dem som förföljer oss. Vi förespråkar inte någon negativ eller hatisk attityd. Men det handlar om att studera Bibelns profetior och se vad som är sant. Det är inte dömande att säga vad som är sant, eller hur? Så länge det sker i kärlek. Nu, 2016, så kommer en viss herreman på besök till Sverige. Har ni hört om det? Han kommer till Lund och ska besöka Svenska kyrkan. Biskopar där. Det står där, här från SVT Nyheter, 25 januari 2016. Den 31 oktober kommer den argentinsk födde påven Franciscus till Lund på ett unikt besök för att delta i Lutherska världsförbundets möte. Sammankomsten i Lund är historisk. Det blir första gången någonsin som katoliker och lutheraner firar reformationen tillsammans. Mötet anknyter till 500-årsjubileet av reformationen som högtidlighålls i hela världen 2017. Nu, vad är det de firar? Ja, många firar att reformationen är död. Man vill ha ett slut på det här. Man vill enas istället. Allt det som Luther gjorde, det behöver man sudda ut. Man går tillbaka till Rom igen. Det här är ett av tidens tecken. Och vi ser att det håller på att hända inför våra ögon. Och många människor är helt blinda. De tycker att det här är underbart. Vi fortsätter med det här. Men man förstår inte vad det håller på att leda. För om det är så att Bibeln inte blir vår auktoritet. Ja, vad blir då vår auktoritet? Då blir majoritetens åsikt auktoritet. Och vilken kyrka, om alla kyrkor går tillsammans, vilken kyrka har flest medlemmar? Det är katolska kyrkan. Så då blir det deras åsikter som gäller. Om det skulle bli en omröstning. Ser ni hur farligt det är att gå bort ifrån Bibeln som vårt rättesnöre? Det är Bibeln och endast Bibeln som vi behöver ha som rättesnöre om vi vill kunna bestå i den här sista krisen. Europeiska söndagsalliansen. En sak som alla, som både protestanter och katoliker enas kring, det är söndagsfirandet. Och det kommer man genom politiska påtryckningar att försöka få igenom. Europeiska söndagsalliansen är ett nätverk av nationella söndagsallianser, fackföreningar, frivilligorganisationer och religiösa samfund som åtagit sig att öka medvetenheten om det unika värdet av synkroniserad fritid för våra europeiska samhällen. Söndag och i allmänhet anständiga arbetstider står i fokus för våra kampanjer, skriver de på sin hemsida. Låt söndagen bli en arbetsfri dag. Den uppmaningen riktade Europeiska kyrkokonferensen till EU-länderna. I uttalandet som antogs enhälligt uppmanas EU:s ministerråd, medlemsländerna och Europaparlamentet att i förhandlingarna om ett nytt arbetsdirektiv förbjuda söndagsarbete. Motsvarande vädjan har framförts av Europeiska biskopskonferensen, Protestantiska kyrkan i Tyskland och Church of England. Så ni ser, det här är de protestantiska nationen, eller de protestantiska kyrkorna som vill enas kring det här. Att vi vill införa söndagen som en helig dag. Vi vill förbjuda människor att arbeta på den dagen. Och visst kan man låta bli att arbeta på den dagen, men det kommer också leda till att man tvingas att arbeta på sabbatsdagen. Och det här är den krisen som vi håller på att närma oss just nu. USA kommer spela en stor avgörande del i det här. Och du och jag behöver ta ställning för vems sida vi vill stå på. I Uppenbarelseboken 12 och 17 så står det: i sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn. Det finns en liten rest, en liten kvarleva. Jag ska prata om den imorgon. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Finns det någon som lyder Guds bud i den här krisen? Det kommer finnas det. Vi läste om det. De som håller Guds bud och har tron på Jesus. Varför håller de Guds bud? Är det för att de vill förtjäna sin rättfärdighet? Nej. Är det för att de vill förtjäna sin frälsning? Nej. Det är för att de älskar Jesus. Jesus har förvandlat deras liv. Han har förlåtit dem deras synder. Han har gett dem ett nytt hjärta. Och de älskar honom. Och för att de älskar honom så vill de lyda hans bud. Ni har det i lapp där. Jag skulle vilja att ni tog upp den. För det finns några frågor här som jag skulle vilja ställa till dig här ikväll. På den lappen så finns det lite andra uppgifter där. Men det finns tre stycken frågor som jag skulle vilja gå igenom med dig här idag. För den här tiden kommer. Och vi lever i en tid som är mycket nära Jesu återkomst. Ser vi de här tecknen runt omkring oss? Tar vi tid att tänka på det? Och är det vår önskan att vara redo för det som kommer? På den första frågan här så står det: jag önskar att lyda Guds lag utav kärlek till Jesus. Om det är din önskan, om du säger jag vill lyda Guds lag för att jag älskar Jesus, det är min önskan, sätt ett kryss där. Jag vill be för de här besluten. Jag vet att det inte är lätta beslut, men om du känner att Herren manar dig till det och säger att jag, och du vill säga jag vill göra det, sätt i så fall ett kryss där. Kanske är det några frågor och sånt som du har och du önskar ha privat bibelundervisning, kan du sätta ett kryss där också om du önskar att veta mer om det. Jag önskar att bli döpt på det sätt som Jesus blev döpt. I Bibeln så är dopet min egen offentliga bekännelse av att jag vill stå på Guds sida oavsett vad som händer. Jag vill tillhöra honom. Det är som ett bröllop med Jesus. Man gifter sig, man visar offentligt att jag vill tillhöra honom. Och om det är din önskan att säga att jag vill göra ett sådant beslut, så sätt ett kryss där också. Om vi ska kunna vara redo när Jesus kommer och vi inte har fattat det här beslutet, då är det väldigt liten chans att vi kommer att fatta rätt beslut när det verkligen gäller. Så jag vill vädja till dig, inte från mig själv, men på Jesus vägnar. Han har sagt: gå ut till alla folk och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har lärt er. Om du inte har fattat det här beslutet, så vädjar jag på Kristi vägnar. Skjut inte upp det. Vänta inte tills det blir en bättre situation. Utan fatta ditt beslut för Jesus. Han talar till dig. Han längtar efter att du ska ta emot honom. Och att du ska vilja visa det också. Vi kommer att få lyssna på en sång nu. Och i det att vi hör på det, så tänk på det här och fyll i dem lapparna, så kommer vi ha en dragning sen i slutet också.